Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig för att vi får vara samlade här idag. Och Jesus, du ser de här sångerna vi har sjungit, det handlar om att du kommer tillbaka. Vi har en plats i himlen. Och Jesus, jag bara tackar dig för att du ska vara med här nu under predikan. Och jag ber att du ska tala till oss genom ditt ord. De tankar som du sänder upp i våra huvuden. Jag vill att du ska tala till oss. Så vi ska också ta emot i hjärtat. Och bara få vila i trygg förvissning om att du tar hand om oss. Alla som vill vara dina barn, de tar du hand om. Tack att det är så, Jesus. Amen. Ja. Jag funderar fram och tillbaka på vad jag skulle tala om här idag. Och Eivor sa någonting om att, vad sa de? Ja, du hade läst, pratat om Jesu återkomst. Och det kände jag, men det kändes ju rätt bra faktiskt att göra det. Och det är väl domsöndag idag, är det inte det? Jag tror det, att det är domsöndagen idag. Framtiden har jag satt som rubrik här. I Jeremia 29:11-14 så står det så här: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och från alla de orter jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde bort er som fångar. I Romarbrevet 8:19-21 står det: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och en vers, Romarbrevet 1:20: ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. När Gud här genom profeten Jeremia i Jeremia 29:11 lovar en framtid och ett hopp, då är det någonting som är karaktäristiskt för kristendomen. Vi som bekänner oss till kristendomen, ja, vi representerar faktiskt en gudomlig plan i historien. Och den här planen, den gäller människan som Guds avbild, men också hela skapelsen som vi läste om i Romarbrevet 8:19-20 här. I varje atom finns det ett gudomligt löfte om befrielse och återställelse. Det såg vi i Romarbrevet 1:20. Vårt hopp, det hämtar alltså sin näring från Bibelns löften och undervisning om framtiden. Nu, syftet här med de här profetiorna i Bibeln, det är inte att vi ska spekulera i dem eller att vi ska använda dem för att fly bort från vår egen verklighet. Gud, han har avslöjat en del av framtidens hemligheter i Bibeln för att vi ska vara beredda. Ja, vi ska drivas av ett hopp som är realistiskt hopp, ett realistiskt hopp i vårt dagliga liv. Och det är viktigt att vi har det här syfte framför oss, att vi har detta syfte klart framför oss när vi ska titta här nu på fyra stycken grunddrag i den undervisning som Bibeln har om framtiden. Det kommer ett stort sammanbrott. Det ska vi titta på. Det kommer ett stort uppbrott. Och det ska vi titta på. Sen blir det ett stort genombrott. Och så blir det en dubbel utgång. Jag är inte säker på att vi hinner med allt det här i den här predikan idag. Vi får se vad klockan blir. Nu fick ingen klocka med mig. Men hinner vi med så tar vi alltihop. Annars så tar vi en fortsättning nästa gång jag predikar. Vi får se hur långt vi kommer. Det stora sammanbrottet. I Romarbrevet 8:2 står det: till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Här nämns det två lagar: livets andes lag och syndens och dödens lag. Det är två lagar som styr och bestämmer världsutvecklingen. Bakom katastrofutvecklingen, där ligger syndens och dödens lag. I Matteus 24:21-22 står det så här: till då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. I Matteus 24:7-8 står det så här: folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Det som beskrevs först här i Matteus 24:21-22, det brukar man kalla för vedermödan. Den tiden, den kommer smygande men oundvikligt. Nöden ökar successivt. Takten accelererar allt snabbare. Det som föregår vedermödan beskrivs som födslovåndor. Och jag tror att om vi ser oss omkring här nu så är det ju just det här som börjar på att hända. Allting går fortare och fortare. Jordbävningar, katastrofer. Det ökar på en accelererande takt. I Andra Thessalonikerbrevet 2:3-10 står det så här: låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Den här katastrofutvecklingen, den kommer att kulminera i den så kallade vedermödan. Det onda, synden, den kommer att explodera med demonisk kraft och vända hela den gamla världsordningen att bryta samman. Människan kommer i allt högre grad att vända sig bort från Gud. Och den här utvecklingen, den kommer att bana vägen för en person som en dag träder in på scenen. I de här verserna som jag läste så kallas personen i fråga laglöshetens människa. Och den laglöse. Vi ska titta på några andra bibelställen och se några andra namn som Bibeln ger den här personen. Vi ska fundera lite grann på vad säger de här namnen om hans karaktär. I Markus 13 och 14 så står det så här: när ni ser förödelsens styggelse, stå där den inte skulle stå. Den som läser detta bör noga lägga märke till. Då ska de som bor i Judén fly bort till bergen. Förödelsens styggelse står att talas om. I Johannes 2:22 står det så här: vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Och 1 Johannes 4:3: och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Uppenbarelseboken 11:7: och när de har fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Så förödelsens styggelse, laglöshetens människa, lögnare, antikrist, vilddjur, det är karakteristiska namn på den här personen. Det kommer att få stor betydelse för både vår människans, mänsklighetens sociala och politiska och ekonomiska och religiösa liv. Det kommer att påverka hela situationen. I Uppenbarelseboken 13 står det i 14-17: genom det tecken de har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små och stora, rikiga, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Och det här är en tid, ett sammanbrott som kommer. Men nästa punkt, det stora uppbrottet. Hebreerbrevet 9:28: så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Vi väntar på Jesu andra tillkommelse. Och jag tror att den kommer att inträffa någon gång strax innan antikrist får sin fulla makt. Bibeln talar i många sammanhang om den här händelsen. Och Jesu andra tillkommelse, det är en central sanning i Nya testamentet. någon, jag vet inte vem, och jag har inte kontrollerat, men det kanske skulle göra det. Han har i alla fall beräknat att i medeltal i vår 25:e vers i Nya testamentet så finns det någonting som pekar på Jesu andra tillkommelse. Så det är en väldigt central sanning. Första Thessalonikerbrevet 4:14-18. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger där detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före det insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. I de här verserna, i det här bibelstället, ser vi fyra stycken markerade moment. Jesu tillkommelse i skyn. Hur kommer Jesus tillbaka? På vilket sätt kommer världen att upptäcka det? Matteus 24:27 säger: ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall människosonens ankomst vara. När Jesus kommer tillbaka händer det snabbt, lika snabbt som blixten. Apostlagärningarna 1:11 står det så här: då han hade sagt detta, jag börjar på 9:e versen, då han sagt detta såg det hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus kommer i alla fall tillbaka. Han kommer på skyn och han hämtar dem som tror på honom. Det är liksom första steget här. Det dödas uppståndelse. Vad innebär det att det döda ska uppstå? Gäller det bara själen? Nej. Det som insomnat i tron på Jesus får nya kroppar. Det dödliga kläds i odödlighet. Står det i första Thessalonikerbrevet 5:23. Må fridens Gud helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Gäller inte bara själen. Och det som lever på jorden, vi lever här nu idag, och det är ganska nära, så att det är ju ganska stor chans att vi får vara med om det här. Vad kommer att hända med oss då? Ja, vi blir förvandlade, och kroppen vi har, den blir plötsligt oförgänglig. Det står i första Korinthierbrevet 15:50-53. Men det säger er bröder, att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Sen möts vi i skyn. Vi rycks ju upp genom luften. Herren till mötes. Och det kommer att påverka vår identitet. Vår personlighet. Det står att vi kommer att träda fram i härlighet. Och vi kommer att bli lika Jesus. Under vandringen här så står det också att vi blir mer och mer lika Jesus. Men det går ju liksom lite olika fort för olika troende. En del blir du mer lika Jesus, andra som jag blir inte så lika Jesus. Men när han kommer tillbaka då blir vi lika Jesus allihop på en gång. Ja, det blir grejer. När Krist, Kolosserbrevet 3 och 4. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och först Johannes 3 och 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Tycker det ska bli spännande det här, vet ni. Den här vedermödan får slippa ifrån det allra värsta. Ryckes upp genom luften, Herren till mötes. Och folk runt omkring funderar, vad hände här? Var tog de det vägen? Ja. Sen finns det ju en del som har den, ja, kanske. Det kanske finns någon möjlighet till frälsning för de som är kvar, men det det är de tvistar det lärde. Jag ska inte säga varken bu eller be. Men jag vet i alla fall att tror jag på Jesus nu, då rycks jag upp genom luften, Herren till mötes. Och jag slipper det värsta av den här vedermödan. För att när församlingen, de troende, har mött Jesus, då blir det fritt spelrum här nere för antikrist. Det stora genombrottet. Avslutningen här på den här stora vedermödan. Och då tror jag att vi inte är här då, utan då har vi ryckts upp. Men det har en hel del med Israels nation att göra. Och det beror på att Gud vill föra in sitt forna egendomsfolk i en särskild gemenskap med sig. Jesu återkomst, det ska föregås av en stor judisk nationell katastrof. Det står det om i Sakarja. Bland annat i Sakarja 14:1-4. Det står det så här. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas. Husen plundras. Och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Sen står det. Men återstoden ska inte bli utrotad. Men hur kommer det här att sluta? Jo, då står det så här. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk. Så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget. Mitt emot Jerusalem österut. Oljeberget skall delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. I Sakarja 12:8-10 står det så här: på den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen ska den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus ska vara som Gud, som Herrens ängel framför dem. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Judarna kommer att uppfatta Jesu återkomst. Ni ska få höra här i nästa vers på vilket sätt de uppfattar det, och det får konsekvenser för Israels folk. Paulus, han skriver i Romarbrevet 11:25-27: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att inte ni ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Jag rycks upp här till mötes. Nu är vi med Jesus där. Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: från Sion skall frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob, och detta skall vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. Så att Jesu återkomst får konsekvens för Israel. Det får också konsekvens för världen. Sakarja 8:20-23, det säger: så säger Herren Sebaot, än en gång ska folk komma hit, ja, många städers invånare. Och de som bor i den ena staden ska gå in till den andra och säga: låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Sebaot. Jag själv ska också gå. Ja, många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de ska åkalla Herren. Så säger Herren Sebaot, på den tiden skall 10 män av alla språk och länder gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er. Så när Israels folk blir räddat, då börjar Guds plan att gå i uppfyllelse här. Då kommer han att visa hur han hade tänkt att det här skulle vart från början här på jorden. Nu vet inte jag vad har klockan blivit. Orkar ni en stund till? Ja, då tar jag en stund till så vi får ihop det här. Nu är det alltså så att den kristna församlingen, som de vi som tror på Jesus, som har trott på Jesus, som har dött med honom, de har uppstått, vi som levde kvar, vi rycktes upp Herren till mötes. Herren kom ner och satte sin fot på Oljeberget. Det var ju under tiden var det väldigt vedermödda strid och bråk, och de anföll Jerusalem, och det höll ju på att gå illa. Herren kommer, sätter sin fot på Oljeberget, det delas mitt itu, och Herren visar sin makt. Israels folk, de upptäcker: det är Jesus, det är Messias. De blir frälsta på en dag. Då ser vi här i det här genombrottet som blir Uppenbarelseboken 20:1-6. Och jag såg en ängel komma ner från himmelen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamla ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att jag hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som var del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. När Jesus återvänder kommer Guds rike att bryta igenom med full kraft. Under 1000 år ska Kristus regera på jorden som konung. Den här epoken, som man brukar kalla fridsriket, det kommer att påverka hela skapelsen. Om vi tittar vad det står i Jesaja 2:1-4. Det ord som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Det ska ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs hus. Han ska undervisa oss om sina vägar, så vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Och Jesaja 11:6-9. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödbodskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Romarbrevet 8:19-21 säger: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till barns härliga frihet. Under den här tiden så kommer ondskans andemakter att vara bundna. Det kommer inte att kunna påverka och bedra. Mycket här i världen man har arbetat för en ny världsordning. Det är många som har försökt det gjort. Men nu är den här nya världsordningen, nu är det ett faktum. Men det är som ett resultat av att Gud i sin suveränitet har gripit in. Det här kommer att vara i 1000 år. Sen är det ju talas om en dubbel utgång. Efter den här perioden av frid på jorden så kommer en kort period av prövning, och vet inte varför, men Gud vet väl. Satan ska i alla fall komma lös ur sitt fängelse. Och det står det om i Uppenbarelseboken 20:7-10. Där står det att när de 1000 åren har gått sitt slut ska Satan släppas ur sitt fängelse, och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas länder och den älskade staden, men eld kommer ner från himlen och förtärde dem. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. De här satanska makterna, som de var liksom bundna under den här 1000-årsperioden. Ett tag så får de frihet och frestar och förstör. Och kanske sker detta för att prova då äktheten i de människor som under den här väckelsen i 1000 år på jorden. Att de håller. Men i slutet på den här dramat, slutakten, då kommer den yttersta domen som jag ska tala om. Först blev djävulen och hans anhang kastade ner i sjön av eld och svavel. Och där skulle de plågas och vara fast i evigheternas evigheter för alltid. Så då kommer de aldrig upp mer. Sen står det i Uppenbarelseboken 20:11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och där fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Den vita tronen är rest. Jesus sitter på tronen. Där sitter han som domare. Jesaja 33:22. Ty Herren är vår domare, Herren vår lagstiftare, Herren är vår konung. Han är den som frälser oss. Hur kommer Gud att vara som domare? Gud kommer att vara en rättvis domare. Johannes 8:16. Och även om jag dömer är min dom rättvis, eftersom jag inte är ensam utan fadern som har sänt mig är med mig. Jesus sitter på tronen. Alla döda uppväcks. Först när Jesus kom tillbaka och hämtade hem de som tror på honom, då stod det ju i Thessalonikerbrevet 4:16 att de som dött i Kristus ska uppstå. Men nu är det fråga om att alla döda uppväxt och alla döda kommer upp. Alla ställs inför det absoluta avslöjandet. Det är principer som Gud kommer att döma efter. Det är att det som har gjort gott ska uppstå till liv och det som har gjort ont ska uppstå till dom, så står det i Johannes 5:29. De som tror på Jesus har en särskild favör. Amen, amen, säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så att där stod ju att han skulle döma efter våra god eller ond eller hur det var, va. Men den som har tagit emot Jesus, som är i Kristus, jag har mitt liv rätt ställt med Jesus, då slipper jag gå under den här mangeln. För det står på andra sätt att det finns ju ingen som klarar av att vara så perfekt som man egentligen duger. Så tro på Jesus, Jesus i hjärtat, det är vad jag rekommenderar för att slippa att stå där. Är jag skriven i livets bok eller är jag inte skriven i livets bok? Och det står det att den som är skriven i livets bok, den som inte är skriven i livets bok, den blir kastad i sjön, stod det. Och jag vill inte bli det, så jag för min del har sett till att mitt namn står i livets bok. Och det är ett erbjudande som är från Jesus. Få ditt namn skrivet i livets bok. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Fördärvsmakterna förvisas till den brinnande sjön, står det. Guds sista barmhärtighetsåtgärd, det består i att han begränsar ondskan till en plats så att den inte mer kan sprida sig över skapelsen. Han kastar ner den i den brinnande sjön. Sen här nu är det snart slut. Människorna här förs fram till de här två slutmålen. Uppenbarelseboken 21:1-8. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tåras från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv till dessa ordet trovärdiga och sanna. Han sa också till mig: det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt dem som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men det fega, otroende, det skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. 22:1-5 i Uppenbarelseboken. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och bladet, trädets blad, ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter. Det nu. De ska regera som kungar. Vad blir du kung över, Johan? Ja. Ja, det är spännande. Människan, vi har alltså en möjlighet. Johannes 12:47-48 säger så här: om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen. Så att vi kan ta emot Jesu ord, vi tar emot Jesus i hjärtat. Vi slipper bli dömda på den yttersta dagen. Vi blir istället kungar. Tänk, Gud, det stod att Gud själv ska bo hos dem. Det vill säga hos sitt eget folk, det är vi det. Gud bor hos oss. Vi har gemenskap med honom för alltid, utan några makter och demoner som försöker hålla emot. Vi har en gemenskap med honom. Det blir en ny skapelse. Och jag tror att den här nya skapelsen, jag tror att det har en väldig likhet med den värld som fanns innan syndafallet. I Första Mosebok 1:31 så säger Gud: Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Det kommer att bli som Gud hade tänkt från början. Bibels sista kapitel, det beskriver inget slut. Det är bara början av den nya skapelsen som varar i evigheternas evigheter. Tänk att få ha ett sånt hopp om framtiden. Ett hopp som skiljer sig så markant från den framtidssyn som vi möter när vi slår upp alla tidningar, alla massmedia, lyssnar på radion, på tv, vi kan lyssna på arbetskamrater, vi kan lyssna på folk runt omkring. Det är ofta man inte har något vidare värst hopp för framtiden. Men tänk, vilket hopp! En ny skapelse. Gud återupprättar. Därför ska vi inte sitta med armarna i kors och vänta här på världens undergång. Utan det gäller för oss här att gå ut i Smedjebacken och berätta för våra medmänniskor om det hopp vi har. Det står i Thessalonien, nej, första Petrus brev någonting 3:18, att vi ska alltid ska vara beredda och ge besked om det hopp vi har. Så jag tycker att det är spännande. Och det här kan ju vara svåra texter, det jag läst nu kanske kan tolkas på lite olika sätt. Om vi rycks upp före vedermödan eller inte, eller mitt i, eller hur det nu är, va. Men jag tror att det är så att vi slipper undan det värsta. Vi rycks upp och är med Jesus och regerar här ner under det här tusenårsriket. Och sen slipper vi yttersta domen, för vi har, och vi har våra namn skrivna i livets bok. Och sen får vi bo tillsammans med Gud i evigheters evigheter. Och vilka uppgifter som man har för oss, det vet jag inte riktigt. Men jag kommer att tänka på nu att bland det första jag ska göra vid östra porten, där ska jag träffa Kenneth Copeland. För det har jag gjort upp med honom någon gång 1979 på ett möte vi var. Vi skulle träffas och ha en speciell lovsångsgudstjänst där. Bland det första vi gör. Men först av allt vill jag se Jesus. Jag önskar få se Jesus först av allt. Hans strålande förklarande gestalt. I himlens fröjdesal bland människor utan tal. Jag önskar få se Jesus först av allt. Och jag tror att vi allesammans här, och även ni som lyssnar på internet sen. Finns det någon som inte vill träffa Jesus i himlen? Vi önskar få se Jesus först av allt. Och Jesus, han sa: jag är vägen, sanningen och livet. Tänk vilket erbjudande. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Där är han skarp. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Då kan jag inför detta påstående som människa tänka så här: ah, jag bryr mig inte om honom, han ljuger. Då har jag förkastat min plats i himlen. Men det kan ju vara som man säger: jag är vägen, sanningen och livet. Törs du ta den risken och inte tro på honom? Ta emot Jesus i hjärtat. Välkommen med till himlen. Amen. Tack Jesus att du har varit med här under gudstjänsten, under den här predikan. Och jag bara tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt och kraftfullt. Och jag bara tackar dig för att vi människor har fått förmånen att få tro på dig. Och det, när det står i Uppenbarelseboken 3:20: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Tack Jesus att du har satt handtaget på hjärtats dörr på insidan, så att jag kan bestämma mig för: Jesus, nu öppnar jag hjärtats dörr. Släpper in dig, för jag vill ha gemenskap med dig. Tack att när jag tar det steget, då kommer du in i hjärtat. Tack att det står så att om vi bekänner våra synder, då är du trofast och rättfärdig, så att du förlåter oss synderna och du renar oss från all orättfärdighet. Sen tackar också Jesus att du tog våra sjukdomar och våra brister med upp på korsets trä. Och att när vi kommer till himlen, då finns inte några sjukdomar överhuvudtaget. Men jag tackar Jesus att du också här och nu har gett den heliga ande som en försmak. Och tack att vi redan här och nu får be för varandra. Och du ser Jesus, om det är någon här som har någon krämpa eller någon plåga, vad det kan vara, då ska vi be. Vi ska lägga händerna på den här plågan och krämpan, och så ska vi be om läkedom i Jesu namn. Huvudsaken är att vi lägger vårt liv i hjärta i Jesu händer, så att vi får våra namn skrivna i livets bok och får en gemenskap i himlen i evigheternas evigheter. Amen, Jesus.